Kristina Wern heter jag och vi bor i Skanör sedan 1998. Och innan dess så hade vi en brokig historia, men det kommer fram lite under tiden jag talar här. Det är väldigt roligt att vara här. Jag har lärt känna Rut och Sigfrid genom Israels vänner. I förrgår kväll så var vi i Jerusalem, nästan. Jag fick en länk från lovsångsledaren Joshua Aaron i Israel. Han har ett musikhus i Tiberias och så vidare där han samlar folk och sjunger och spelar in skivor. Det kom en länk ifrån honom att de skulle sända delar av den där konserten som jag och vårt barnbarn Alice var på för nästan 2 år sedan i Davids citadell i Jerusalem. Det var den första messianska lovsångskonserten i Davids citadell och det var en fantastisk upplevelse. Och när vi sitter och tittar där så helt plötsligt så ser vi vår Alice stå med upplyfta händer och svänga med i musiken. Så hade de fångat henne precis där. Så det var en rolig upplevelse. Det var så fint. Idag här vill jag tala om en Gud som ser. Gud som ser. Du och jag som har bott i flera länder, vi vet att när vi flyttar till ett annat land så har vi inte den där tryggheten som vi hade när vi bodde hemma. Vi har varit missionärer i Japan och på vägen till Japan så bodde vi i USA och gick på bibelskola där. Och visst stötte vi på problem, för livet är fullt av problem. Men Gud hjälpte oss, men vi visste aldrig att Gud skulle hjälpa oss förrän efteråt. Då visste vi att Gud hade sett till vår situation och hjälpt oss. Det är likadant i Bibeln. Gud såg Hagar. Ja, men hon var ju inte den rätta hustrun till Abraham. Nej, men Gud såg henne. Det var ju så att Sara inte kunde få barn. Och då säger hon till Abraham att du kan gifta dig med min tjänstekvinna. Och det blir så. Hagar blir gravid. Och när hon har blivit gravid, då ser hon ner på sin, vad ska jag säga, husfru. Där hon hörde hemma. Hon ser ner på Sara. Det här var väldigt svårt för Sara. Hon kunde inte få barn. Och nu någon som stod under henne i rang såg ner på henne. Och Sara, hon går till Abraham. Och Abraham säger, ja Sara, du får göra som du tycker är rätt. Och Sara driver då iväg Hagar. Där de bodde, runt omkring var det öken. Så Hagar går ut i öknen. Och där sitter hon nu vid en vattenkälla. Då kommer Herrens ängel till henne och tröstar henne. Och säger, Gud har hört hur du har lidit. Och så säger ängeln, eller Herrens ängel, du ska gå tillbaka hem. Hagar blir tröstad och så vänder hon om. Och så säger hon, du är den Gud som ser mig. Hagar kom från Egypten och där hade man många gudar. Men nu vänder hon sig till Abrahams Gud och så säger hon, du är den Gud som ser mig. En liknande berättelse finner vi i Bibeln 2 generationer längre fram. Det är Jakob. Det är dags för honom att gifta sig. Och han vänder tillbaka till mammas hemtrakter för att finna någon att gifta sig med. Han blir kär i Rakel, men han måste gifta sig med Lea. För Lea är ju äldre och så var traditionen. Så han gifter sig med Lea och sen gifter han sig med Rakel. Men Jakob älskar Rakel och det känner Lea av. Och hon känner sig övergiven. Men så blir hon med barn. Och då säger hon, Herren har sett till mitt lidande. Jakob hade också en tuff tid. Han jobbade ju för svärfar och han tog hand om djuren och boskapen som var ute på markerna. Han säger, jag var ute både natt och dag. Men var det så att något djur dog något hände med ett djur, då var jag själv tvungen att ersätta det. Så svärfar Laban var väldigt hård. Så känner Jakob att det är dags att bege sig hem igen. Det har gått bra för Jakob. Han har två fruar, han har tjänstefolk, han har en massa djur. Och så är det dags att gå hem. Men det gillar inte svärfar. Han blir väldigt arg. Men då säger Jakob, du har ändrat min lön 10 gånger under tiden jag har jobbat för dig. Men Abrahams Gud, som också min far Isak dyrkar, han låter mig inte fara härifrån med tomma händer. Gud såg till mitt lidande och min möda och han fällde domen i natt. Du som sitter här har kanske varit med om samma sak. Du skrev på ett kontrakt. Du kanske inte förstod exakt allt vad det innebar. Tiden stämde inte. Du har fått jobba mer. Din lön har förändrats. Det har varit avdrag. Du har inte förstått allt. Och chefen kanske har haft en annan tanke när du skrev under. Då vill jag säga till dig idag att Herren har sett ditt lidande. Han har sett din nöd. Och Gud är densamme. Och han ser varje tår, varje smärta och varje orättvisa. Därför att Gud är en Gud som ser. Nu ska jag berätta från vår tid. Jag sa att vi hade varit missionärer i Japan. Och jag drömmer om att än en gång få komma tillbaka till Japan. För när jag är där så känner jag, här hör jag hemma. Det är ett tufft liv, det är ett svårt liv, det är en svår kultur. Men ändå, när jag känner doften av mat från restaurangerna, då känner jag, här hör jag hemma. Vi hade varit i Sverige några månader. Och så skulle vi återvända till Japan. Och då bestämde vi att vi skulle stanna till i Bangkok, för vi hade vänner där. Och nere i Hua Hin, som ligger lite längre söderut i Thailand, så fanns det en svensk skola på 80-talet. Vi är i Bangkok och vi går till södra busstation där man köper biljetter och det är numrerade sittplatser. När jag satt mig på min numrerade plats så sitter en thailändsk flicka snett framför mig. Hon vänder sig om till mig och ler brett och så säger hon, är du missionär? Ja, svarar jag. Då berättar hon att hon kommer från Hua Hin och att hon nu har gått en lärarutbildning i Bangkok vid en presbyteriansk skola, tror jag det var. Hon sa, jag har blivit kristen under den här tiden i Bangkok. Men mina föräldrar har inte kunnat förstå att jag har blivit en kristen. Och de vill att jag ska vända tillbaka till traditionen och gå till de thailändska templen igen. Trycket från föräldrarna hade blivit så hårt så hon bestämde sig för att nu när jag återvänder hem, då ska jag gå tillbaka till mina föräldrars traditioner. Och jag ska överge min kristna tro. Men sa hon, när jag såg dig på busshållplatsen så fick jag nytt hopp. Varför hon trodde att jag var missionär, det har jag ingen aning om. Vi var utlänningar, det kanske var så. Men när vi kom till vårt pensionat i Hua Hin så kom hon varje dag till oss på sin vespa. Och så läste vi Bibeln och så bad vi tillsammans. Och i gengäld så tog hon med mig ut på vespan till olika platser dit oftast inte turister kommer i Thailand. Så det blev väldigt intressant för mig. Finns det en Gud som ser genom den becksvarta tropiska natten och ser en ensam flicka som har gett sitt liv till honom? Ja, för universums skapare är inte natten mörk. Han ser varje liten människa som har anförtrott sig till honom. Och i det mörkaste mörker så tänder han en strimma av ljus och leder oss på den rätta vägen. Kom ihåg, du är inte glömd. Gud ser till din situation. Ibland så säger vi att de lättaste undren som Gud gör, det är ekonomiska under. Och nästan alla människor kan berätta någon gång om när Gud har kommit och hjälpt i en svår situation. Återigen så berättar jag om hur utlämnad man är när man flyttar till ett annat land. Vi bodde uppe i en bergsstad, en liten stad som heter Karuizawa i Japan, 15 mil från Tokyo, när vi läste språk. Och det var väldigt enkelt. Vi bodde på sluttningen av en vulkan. Det såg ut som en liten, liten alphydda, 30-40 kvadratmeter stor kanske. Men det var jättefint, det var rent och fint. I alla fall, jag är trebarnsmor och jag borde ha tänkt mig för lite bättre. Men jag måste ha glasögon eller linser oftast. Och en vacker dag så sätter jag mig på glasögonen. Och vi hade inte några ekonomiska resurser så jag kunde köpa nya glasögon. När posten kommer ligger det 500 kronor överfört i japanska, som jag förde över i japanska pengar sen. Jag åkte ner till den där lilla byn och gick in i en affär som hade allsköns varor, allting. Till och med solglasögon, inte några kända märken. Och jag tittar och jag hittar ett par solglasögon som jag tycker ser fina ut. Så jag frågar butiksägaren, kan du skära ner glasen i mina gamla glasögon, för de var hela, och sätta in dem i solglasögonen? Ja, säger han, det kan jag. Och han gör det. Och vad kostar det? 500 kronor. Ja, så kan det vara. Varför har jag berättat för det här? Jo, Herren manade mig att tala om att Herren är en Gud som ser. Gud ser dig just nu i den situation som du är. Varför det? Jo, därför att han styr hela universum med sin allmakt. Och han vill ge dig en hälsning idag att han har sett dig. Vänta på honom så ska han hjälpa dig. Jag vill till slut läsa något från 91:a psalmen, välkänd. Och jag tycker inte om att slänga ut bibelverser bara för att de är välkända. Utan jag vill att det ska vara en anledning. Och jag har en anledning till att berätta varför jag läser den här. På den här sluttningen av vulkanen som vi bodde hände det många saker. Under det första halvåret vi bodde i Japan. Så vi kom i april och det var grönt ute. Ungefär samma klimat som i mellersta eller norra Sverige, snö från november till och med, ja, fram till april, då kom grönskan. Och det var så fint. Och fasanerna som väsnades utanför huset på morgonen hörde vi ständigt. Den här morgonen när vi vaknar så är det dödstyst. Och när vi öppnar dörren ut så ser vi ett lager av aska över allt det gröna, över bilen, överallt. Askan hade flugit 15 mil ner till Tokyo. Det var lite obehagligt att se den där rykande vulkanen varje dag när vi åkte ut och när vi åkte hem. Sen kommer den där tyfonen som går rakt över där vi bodde. Vi kände som vi satt i ett nötskal ute på havet. Och vi hade aluminiumluckor för fönstren. Och vi hörde hur träden bröts av och stora grenar slogs mot fönstren. Sen blir det då jordbävning också. Det är ju ständigt jordbävningar i Japan. Allt det här under de första 6 månaderna. Jag fick svårt att sova på natten. En dag så slår jag upp 91:a psalmen. Och vad står det där? Jo, det står: du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. Jag läste samma sak i Levande Bibeln och där står det då: du behöver inte vara rädd längre för pest och andra plågor. Du kan gå lugn under dagen och du kan vila trygg och utan ångest under natten. Han har sänt ut sina änglar för att skydda dig vart du än går. Jag känner inte dig, men Gud gör det. Och Gud la de här orden på mitt hjärta. Han är din beskyddare. Han är din hjälpare. Han är din befriare. Gå till honom i bön så ska han hjälpa dig. Och om vi slår upp Psaltaren 34 och 19 så står det: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande. Tack Herre att du välsignar var och en som sitter här. Herre, du ser behoven. Och tack Herre att du har sagt att du är en Gud som ser. Och att du ser varje individ på denna jord, Herre. Vi lyfter upp varje människa som är här inför dig, Herre. Låt varje människa få känna tröst och vila i ditt ord. Amen. Så nu lämnar jag över till min man. Sedan, hur många år är det? 40? Många år är det i alla fall. Ja.
Det var pastor i Trelleborg som skulle presentera mig. Så sa han det. Ja, Tore, han började egentligen med att han jobbade på arkitektkontor några år. Och sen jobbade han som på Länsstyrelsen i Jönköping. Och sen blev han pastor och sen blev han missionär. Så när jag kom upp så sa jag: du glömde det viktigaste. Ja, sen vad var det? Jag är en syndare frälst av nåd. Va? Ja, det är det finaste. Ja, jag heter John Tore Samuel. Jag har velat byta, det är tilltalsnamnet Tore, jag har velat byta det, men jag får inte för mina barn. Jag hade hellre velat ha John eller Samuel som... Nej, det får du inte, pappa, sa de. Nej, nu visar det sig att det här, jag har haft glädje av det en gång, vet jag. Det är så här att jag hade vid sidan av min tjänst i Skanörs pingkyrka så var jag fängelsepastor i 11 år, från 2004 till 2015. Bland annat jag hade det mesta i Kyrsebergsanstalten i Malmö. Sen så 2015 så la de ju ner den verksamheten för huset var för gammalt, alltså. Det är väl en 115 år gammalt nu, så att då fanns det inget jobb längre för mig. Så jag tyckte de här 11 åren det var bland det mest spännande och roligaste jag varit med om inne på fängelset. När jag berättade för en kamrat, att, eller en god vän, att jag ska jobba på fängelse, då sa han: du passar där, sa han. Jag tänkte, vad menar han med det? Det här namnet Tore, det hade jag nytta av på fängelset en gång. Det var så att när jag kom in på en avdelning, det var ju 130 intagna var det väl, med 5 olika avdelningar, men så där 20 stycken i varje avdelning. Och där hade de också, det var ju väldigt gammalt fängelse där, och de hade cellerna som det heter, de var ju vid sidan, och så i mitten där så var det bord och så där de satt och snackade, de intagna. Men när jag kom in en gång så var det en som kom emot mig, så sa han: Tore, jag tror inte på din Gud. Nej, så jag. Men vad tror du på? Ja, då hade han Tors hammare här. Jag tror på Tor, sa han. Ja, men då kan du ju tro på mig. Så jag heter ju Tor. Va? Några år senare så vi blev väldigt goda vänner. Alltså, fantastiskt. Jag upplevde hela tiden jag fick så bra kontakt med alla. En man, när jag kom in på en avdelning, han sa så här: nu skiner solen, sa han. Ja, så jag, det har nog börjat. Nej, jag menar när du kom in, sa han. Ja. Och vid ett tillfälle så satt det några grabbar där i, också i mitten. Och så när jag kom in så ropade han: Tore, Tore, Tore! Så sa personalen: vad har du som inte vi har? Och jag visste ju vad det var. Jag hade Jesus med mig. Va? Ja, underbart. Och den här mannen som hade Tors hammare mötte jag en gång några år senare. Jag satt och fikade. Jag vet inte om ni har varit i Malmö på Triangeln där. Det är ju inne på gallerian där. Det var ju en tidigare i alla fall 2-3 olika fik. Det satt ju massor med folk där. Så kommer han och går, den här. Så när han får syn på mig så säger han så här. Han säger inte, han skriker: Tore, världens bästa präst! Och folk, de tittar, vad är det? Ja, jag fick så fin kontakt med den här mannen alltså. Och det måste vara det att Jesus är med. Jesus är med, och då får man kontakt med de här människorna, och på något sätt så vet man, eller Gud talar om hur man ska gå tillväga, va? När man träffar de här olika människorna. En som jag har ganska mycket kontakt med, ni vet ju inte vem, men för Michel heter han. Och vi fick kontakt genom att vi är födda i samma stad, Mölndal. Och det var ju så att ofta var det ju så här att jag frågade: var är du ifrån då? Göteborg. Ja, men det är jag, där jag har bott. Var är du ifrån? Stockholm. Ja, där har jag bott. Var är du ifrån? Jönköping. Ja, där har jag bott. Jag har bott på 8 olika ställen. Så att den här Michel, vi hade bott i då Mölndal, båda två. Han var väldigt nere, 25 år gammal, helt. Alltså, han var så nere, han pratade inte med någon annan där och berättade för mig att han hade sagt till någon i, alltså en av personalen: när jag kommer ut från fängelset och träffar dig på gatan, då ligger du illa till. Och då sa den där personalen: är det ett hot? Nej, det är ett löfte. Jag fick bra kontakt med denne Michel alltså. Och vi började be tillsammans. Han fick ett möte med Jesus. De hade ett andaktsrum. Man kunde ta upp de intagna och sitta där och be tillsammans. Det var lite fina ljus och sånt där. Så satt vi och bad tillsammans. Michel och jag, vi satt där flera gånger. Jag läste ett bibelord, ofta psalm 23 faktiskt. Han tyckte om den. Och så bad jag för honom. Så hände detta. Vid ett tillfälle så säger han så här: Tor, kan inte jag få be för dig och din familj? Jo visst får du det, kära vän. Alltså, jag vet inte om någon pastor har bett för mig där jag har känt himlen komma ner sen när Michel bad. Fantastiskt. Jag blev så rörd. Mitt hjärta klappar fortfarande alltså, när jag tänker på när han bad för mig och min familj. Nu har vi kontakt, och så sent som här i september skickade han ett sms-meddelande. Så skrev han att nu är jag utbildad undersköterska. Jag har familj. Ja, det har han berättat tidigare också. Och jag har en familj och jag har barn. Och har det jättebra. Det enda är att jag har bett honom att han ska söka upp Pingstkyrkan i Mölndal. Det har han inte gjort än. För jag har sagt till honom, dit ska du gå. Vet du varför? Nej. Den kyrkan, församlingen, det har min farfar startat. Så dit ska du gå, förstår du. Så tillägnar du mig en välsignelse. Det har inte hänt än, men han skickade senaste meddelandet i alla fall. Så skrev han, när du har vägarna förbi Göteborg och Mölndal och här, jag skulle vara jättetacksam om du kommer så att vi kunde be lite grann tillsammans, du och jag. Denne sargade unge man. Han var sargad, tråkig uppväxt, jag skulle nämna det först kanske, men då han berättade för mig, Tore, jag kan inte gråta. Alltså, varför det? När jag grät när jag var liten, då fick jag stryk av mamma. Så var det för honom, va? Uppväxten. Men nu har han fått möta Jesus. Ja, det är helt fantastiskt. Och det är så underbart detta att veta. Gud är med mig där inne på fängelset. Ja, det är han utanför mig. Men alltså, han är med där när jag möter de här grabbarna. Det finns en avdelning där de har, om de har betett sig väldigt illa mot personal och sådär, så hamnar de där på den där avdelningen. Och där har de ingenting annat än en madrass på golvet. I bästa fall får de en filt att dra över sig. Då är de alltså isolerade helt så här, va. Och det var en som var inne där och jag öppnade dörren och sa, vill du att jag ska komma in och be för dig? Ja, tack, sa han. Och då ligger han alltså helt, han ligger som, vad heter det, fosterställning, ja. Helt så här. Och jag började be lite grann så där, och Jesus, tack att du hjälper honom. Tack att du hjälper honom i Jesu namn. Så ser ju han reser sig upp så här. Helt plötsligt så står han så här. Åh, underbart. Då hade Guds kraft bara gått igenom honom så här, va. Alltså, det är så fantastiskt att få arbeta och känna att Gud gör under, alltså hela tiden så här, va. Gud är med. Och en gång jag jobbade på Stora häktet i Malmö med. Vid ett tillfälle så kom jag in till en man, han var 40 år eller någonting. Och så sa han, Tore, kan du hjälpa mig med en sak? Jag var då, så kan du kontakta min mamma, för jag tror att hon är orolig för mig. Kan du väl kontakta henne och säga att det är bra med mig? Ja, du vet att jag inte får det, så. Är du på häktet, då får man inte ha kontakt mot någon annan mer än personalen och en präst eller pastor. Så jag sa, nej, jag får inte. Det är bara så. Men jag sa, okej, men vi kan be tillsammans. Ja, tack. Så bad vi tillsammans att han skulle få kontakt med sin mamma. Veckan efter när jag kommer in där, så kommer han, då kommer han skutta. Alltså, vad är det? Gud är nummer ett och du är nummer två, Tore. Då hade han fått kontakt med sin mamma. Alltså det är så enormt detta. Jag ska inte hålla på längre. Men som hade varit med i någon armé någonstans i Afrika, hade skjutit och grejat och i öknen där, och han sa till mig, min vän blev skjuten, dog sidan utav mig, jag fick begrava honom i sanden. Han var alldeles förstörd, alltså han kunde inte sova på nätterna där i sin cell, han kunde inte sova. Och då sa jag till honom så här, nu ska du be när du lägger dig. Be till Gud att han håller om dig. Be till Gud att han håller om dig. Dagen efter sa han, det fungerar, sa han. Jag kände att när jag la mig och bad Gud håll om mig, så kände jag att det var någon värme som omslöt mig. Han kom till tro på Jesus. Jag döpte honom senare i en kyrka i Malmö också. Så att, ja. Den som jag också kommer ihåg, jag ska, det är det sista jag gör nu, så ni behöver inte vara oroliga. Jag ska, nej. Han var från Afghanistan, samma sak med honom. Han har skrivit om sitt liv här, och jag ska bara ta vissa delar. Jag började söka efter något, skriver han, under min svåra tid. Jag satt på anstalten Fosie i Malmö. Jag var trött på mitt liv. Jag hade självmordstankar. Detta hade pågått långt innan jag kom till anstalten. Jag kunde inte koncentrera mig på något. Jag var trött på alla mina närmsta kompisar och jag var alltid ensam. Jag hade alltid mardrömmar. I min dröm såg jag hela tiden min döde bror. Han stod framför mig och han pratade med mig. Han ville i drömmen tvinga mig att begå självmord, men jag tvekade. Jag hamnade på anstalten. Då kom jag i kontakt med fängelseprästen vid namn Tore Wern som jobbade på anstalten. Han berättade för mig om Jesus. Där började en process i mitt liv. Nu ser jag inte. Efter att Jesus kom in i mitt liv har jag upplevt otroliga saker. Genom Jesus började jag bli frisk. Jag förstod att någon var där för mig. Jag var inte ensam längre. Jesus vakade över mig och skyddade mig från onda tankar. Han fyllde min tomma kropp med kärlek. Jag kunde nu se skillnaden mellan rätt och fel. Med Jesu kraft har mina självmord försvunnit. Underbart att få vara med om detta. Underbart. Så att det är väl det som jag längtar tillbaka till mest. Att jobba på fängelse. Det får jag inte. Jag är 82 och de sa upp mig när jag var 77. Ja. Jag fick inte jobba kvar längre då. Men ja, jag har mycket mer här, som ni ser, mycket papper här, men det får vi ta en annan gång. Och jag gläder mig över att med LP, jag har varit mycket i kontakt med LP också. Så att, jag brukar säga, precis som en sydafrikansk missionär sa, jag har levt ett rikt liv. Det enda som har saknats ibland är pengar. Halleluja. Underbart. Tänk att ha Jesus med sig. Jag tackar dig Jesus att du har tagit hand om mig. Du har frälst mig. Du har välsignat mig på alla områden. Jag har fått vara med och hjälpa människor till tro på dig. Att uppleva ett nytt liv. Tack Jesus för allt vad du har gjort för mig och för oss alla. Som idag vandrar med dig Jesus. Amen.